Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sen är jag den första medlemmen i Hall of Fame också.
Jaha.
Mm-hmm. Det började för 2 år sedan att FIA började med någonting som heter Hall of Fame för journalister. Och där är jag med också.
Ja, var du först ut där och bli...
Ja, jag står först på listan utav den enkla anledningen att efternamnet av Petersens, där gick de på A istället för egentligen som det ska vara på P.
Ja, ja, okej.
Så att därför står jag som etta på listan.
Ja, det förstås.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
Okej, välkomna till Indypodden, ytterligare ett avsnitt där vi ska avhandla en del av IndyCars axorika historia. Förra gången vi pratade IndyCar historia hade vi kommit fram till 1960-talet. Och om 1960-talets första hälft handlade om AJ Foyt, så handlade 60-talets andra hälft om Mario Andretti.
Nu är det faktiskt så att vi har en gästpoddare den här veckan, för vi tänkte att vi måste ta in någon. Vem är det som i Sverige som kan mest om Mario Andretti och så till och med känner honom? Så vi tänkte att vi satsar på det mest celeba besöket vi nästan vi har haft hittills i podden. Och innan vi liksom avslöjar vem det är, så tänkte jag skulle läsa ett litet citat som har om den här personen som Gerge själv faktiskt har skrivit runt 2011-2012 någonting. Mm. Kommer du ihåg detta?
Ja, jag kommer precis ihåg vad du pratar om.
Jag minns alla de jävla timmarna av meningslös division 3-fotboll, korpcurling och jämtländska distriktmästerskap i innebandy som Radiosporten lät en genomlida i väntan på Fredriks 3 minuter från Monza, Monte Carlo, Montreal eller någon annan i sammanhanget vansinnigt exotisk plats i världen. Så vi säger välkomna till Indypodden Fredrik of Petersens.
Hugga och bocka och tacka. Ska jag vara här?
Välkommen Fredrik. Och precis så där upplevde jag mitt 80-tal. För jag började följa Formel 1 när jag var 10 år. Och då pratade jag så kanske 84-85. Och då var ju Sverige så total öken när det gäller media och motorsport. Så det enda halmstrået man hade var ju 1 eller möjligen 2 direktsända lopp om året. Plus Fredriks telefonrapporter till Radiosporten. Det var ju i princip det. Och sen någon krönika i teknikens värld med så här 2 veckors mellanrum. Så att man var verkligen svältfödd på information om vad som faktiskt hände på banorna. Så att det går verkligen inte att överskatta vilken otrolig betydelse, Fredrik, du hade i att ändå hålla den här länken levande till en så otroligt avlägsen men spännande Formel 1-värld.
Ja, intresset fanns där, för det, utan någon underlig anledning, även om det fanns många som motarbetade. Men jag vet till exempel en gång att jag skrev mycket för en nyhetsbyrå som heter FLT, som tyvärr inte finns längre. Och då fick jag reda på att TT hade gjort en undersökning på vad deras abonnenter ville ha mer eller mindre av. Och då visade det sig faktiskt att motorsporten kom på 3:e plats. Så att det fanns ett genuint intresse i bland svenskarna. Mycket beror, tror jag, på att rallyt uppe i Norrland och så vidare, att folk var intresserade av motorsport. Men så fanns det vissa här och där på tidningar, på redaktioner och så vidare som tyckte att nej, det där ska vi inte ha. Men de fick ge sig.
För vilket år var det du kom in i det här? När du började väl testa på att köra lite själv, men som jag har läst någonstans, att du kände att talangen för det fanns inte riktigt där, men när du väl valde att börja följa motorsport och att rapportera om det, när kom det beslutet?
Det började med att, som du säger, jag började köra lite själv på Ring Knutstorp, och det visade sig snabbt att när gentleman som är med så överlämnade jag det åt Mikael Schumacher och alla andra som blev världsmästare, så jag skulle inte stå i vägen för dem, utan de skulle få sin talang, och jag drog mig tillbaka och tog till pennan istället. Och anledningen var att det fanns så många killar i Helsingborg som körde olika klasser, men ingenting skrevs om det i Helsingborgs Dagblad. Jag hade varit i Danmark, tror jag det var, på Jyllandsringen på en tävling, och då sa de: kan du inte fixa någonting? Så dagen efter gick jag upp till Helsingborgs Dagblad och pratade med dem, och de sa: jo visst, det kan du väl göra. Och så då började jag skriva för Helsingborgs Dagblad, och sen blev det mer och mer. Därför att sen gjorde ju Gunnar Nilsson också internationell karriär, så att han gjorde karriär som reseförare och jag som journalist, och det gick ju parallellt. Och så på det sättet så kom jag in i Formel 1 och började skriva de första F1-artiklarna någon gång 70-71, när Gunnar började köra Formel V, som ofta var förlopp på lördagen till F1, och vi stannade kvar på söndagen, och så skrev jag till Helsingborgs Dagblad, och sen har det bara fortsatt sedan dess.
Men visst, ni var goda vänner, du och Gunnar, redan innan han hade slagit igenom i Formel 1, va?
Ja, ja, vi kom ju båda från Helsingborg och gick på samma disco och hade diverse äventyr. Så att gjorde jag, kände honom innan. Han började göra internationell karriär också.
Och med Ronny då, det var ju också i samband med att du började rapportera i början av 70-talet. Var det då ni, för jag antar att ni var ju en fin trojka ni tre då?
Ja, när jag kom till Formel 1, där lärde jag känna Ronny. Men det tog ett tag innan han accepterade mig, därför att han sa, när jag presenterade mig, så här: ytterligare en svensk journalist. Ni skriver bara om kärlek, pengar, sex och döden och ingenting annat om sporten. Så att då började han testa mig, så han berättade lite grejer för mig och sa: men du får inte lov att skriva. Och då var det liksom, hjärnan var ju två delar. Ska jag som journalist eller ska jag inte försöka få en vänskap? Så jag bestämde mig för att inte skriva någonting. Och efter fyra eller fem lopp så sa han att nu hade han kollat upp mig. Eller rättare sagt, hans föräldrar och vänner i Sverige hade kollat vad jag hade skrivit och sagt i radion. Och jag hade inte nämnt någonting. Och då sa han: okej, nu kan jag lita på dig. Och då blev vi riktigt goda vänner. Och då fick jag kanongrejer av honom som jag faktiskt var ensam om många gånger.
Är det någonting där som korrelerar med, om vi går över till och pratar om Mario där? Och hans relation med journalister, finns det några tangeringspunkter där med hur Ronny var och hur han förhöll sig till journalister och Mario?
Nej, det fanns det inte. Åtminstone inte till en början. Mario kom från Amerika. Där hade man en helt annan syn på det hela. Och Mario visste att om han är snäll mot mig som journalist, så skriver jag snällt om honom. Och då läser någon som gillar motorsport i tidningen och ser bilder på hans bil, och där står ju sponsorns namn. Och nästa gång han går på och ska handla, så köper han sponsorns choklad eller dryck eller vad nu kan vara. Så det var, han tänkte verkligen som en marketingman och säljare också, Mario. Därför var han otroligt vänlig mot alla journalister. Ronny var däremot inbunden, som Ingemar Stenmark var en gång i tiden. Att det tog ett tag innan man lärde känna honom, innan han öppnade sig. Mm. Och när Ronny öppnade sig rejält för svensk press, det var faktiskt när Gunnar kom till Formel 1 och han såg att Gunnar var en helt annan, mycket mer öppen kille och fick stora rubriker och mycket artiklar i svensk press. Och då började Ronny ändra sig och öppnade sig också mot de andra svenska journalisterna.
Ska vi gå igenom Marius meriter lite snabbt? För det är någonting som, för gemene man om man säger så, så är det ju Mario Andretti förknippad med Formel 1 som europé då. Men en uppenbarelse som kom för mig, det var när jag var på Indianapolis Motor Speedways museum förra året. Och de hade ju en helt egen Mario Andretti-utställning där. Man fick se alla typer av serier, alla typer av bilar han hade kört. Och mästare i stort sett alla klasser. Och det är en otrolig erfarenhet och alltså en diger meritlista. Han är ju ikonstatus och har han ju i amerikansk motorsport. Jakob, kan inte du dra lite höjdpunkter från hans digra karriär?
Hans digra långa karriär, ja. Han gjorde debut i IndyCar 1964. Han vinner sitt första mästerskap i IndyCar 1965. Så vann han igen 66, 69 och 1984. Så fyra IndyCar-titlar. Han vann Indy 500 1969. Det var en av 52 segrar totalt i IndyCar. Sen så vann han dessutom NASCARs Daytona 500 1967. Han kvalade in på pole i sitt allra första Formel 1-lopp. USAs GP på Watkins Glen 1968. Hans första Formel 1-seger var sitt första lopp för Ferrari. Sydafrika på KLM 1971. Han skulle totalt vinna 12 segrar i Formel 1 plus ett lopp utanför VM. Och sen som sagt världsmästare 1978 som stallkamrat Ronnie Peterson. Men vi är inte klara där. Sportvagn också. Han var sportvagns världsmästare med Ferrari. Också tillsammans med Ronnie Peterson faktiskt 1972. Det året. Året vann han Sebring 12 timmars och även Daytonas sportvagnslopp. Och Sebring 12 timmars vann han totalt tre gånger, även 1967 och 1970. Han kom trea totalt på Le Mans 24 timmars 1983. Och sen kom han tvåa där 1995. Alltså då var han 55 år gammal och det var faktiskt en klassseger i LMP1-klassen. Och sen dessutom så vann han Pikes Peak backtävling 1969. Det här är en meritlista som saknar motstycke i motorsporthistorien skulle jag
du
vilja säga.
Du andades knappt under tiden du drog den där, Jakob. Men alltså, ja, det finns så mycket här att gräva i och mycket att haja till kring. Alltså bara det här att han tog sina två sista IndyCar-titlar med 15 års mellanrum. 69-84. Mm. Bara det är så här, herregud. Fatta och hänga med under en sån enormt lång period och vara i den absoluta toppen så att man är med och vinner mästerskap. Det är ju sanslöst. Och det är ju ändå, det är ändå 10 år innan han sen kör till sig den här klassegern i Le Mans. Liksom.
Mm. Men Fredrik, vad, ur ditt perspektiv, vad är det som har, vad är det du tror som driver och har drivit Mario genom sin karriär?
Inte den blekaste aning egentligen. Karriären började ju med att han och hans tvillingbror Aldo började tävla i dirt racing. Du vet, alltså de här sprintbilarna på grus. Smög ut på kvällen hemifrån, föräldrarna visste inte om det. Och hade väl kunnat hålla det hemligt i några år till, men Aldo hade en svår olycka och hamnade på sjukhuset. Och då var man tvungen att tala om för föräldrarna varför han var på sjukhuset. Han fick ganska svåra ansiktsskador så att en del av ansiktet är stålplattor. Så på vintern är han alldeles röd i ansiktet. Det var någonting som drev honom. Jag menar, han är ju född i Italien och Italien har ju en lång motorsporttradition. Och Ferrari, ja, det behöver vi inte gå in på vad det betyder för tifosi. Så att det var väl det som drev honom och sen visade sig att han var ju en otrolig talang. Men när du läste upp hans meritlista. Det är, jag tror inte det finns någon som kan lägga upp så många segrar i så många olika klasser som han har.
Nej, just den här kombinationen, Formel 1-världsmästare, IndyCar-mästare, sportvagnsvärldsmästare. Alltså den trippen tror jag är väldigt, väldigt unik. Det kan inte vara många som slår det.
Plus nej, det är absolut också. Inte. Jag kan ju jämföra det med bara en sån enkel grej som att F1-killar som har kommit till DTM, alltså tyska standardvagnserien, har misslyckats. De har inte klarat av det. De kunde inte klara av omställningen från att köra en formelbil till en vanlig standardbil. Så att det tycker jag verkligen visar vilken otrolig talang Mario är.
Är det så han själv har förstått sin egen förmåga också? Som att han har en unik talang? Eller när ni har pratat om det, är det... Hur ser hans självbild ut?
Han tyckte att han gjorde någonting som han tyckte var helt otroligt fantastiskt roligt att göra. Och det är väl det som har drivit honom också. Plus att han hade också hade inställningen att om man ska klara av någonting så måste man förbaska mig göra det ordentligt och inte halvhyfsat. Utan man måste satsa helhjärtat och inte vara störd av någonting annat. Och det är väl det har gjort honom till den han är. till den som du använde faktiskt rätta ordet legend, därför att jag kommer ihåg för ett par år sedan när han var i Monza och skulle gå ifrån depån till parkeringen normalt utan att bli stoppad 3-4, låt säga 5 minuters promenad. Det tog en halvtimme, nästan 40 minuter innan han kom igenom. Därför var enda människa på väg dit ville ha en autograf eller selfie. Så att du använde rätt uttryck när du sa legend.
Det där du sa om att det tog lång tid för dem att gå till parkeringen. Det är lite som när jag gick med Jennifer Nilsson på MC-mässan för några veckor sedan. Eller en månad sedan. Lite samma sak där faktiskt. Jag vill bara slänga in den passusen.
Där blåste du upp Jannes ego ännu större.
Ja, jag vet hur mycket vi tycker om Jennifer Nilsson.
Ja, vi älskar honom. Men en annan sak som är i hela den här bakgrunden, Mario Andrettis bakgrund som jag fastnade på, det var hans bra resultat i Le Mans. Och speciellt den här första där han 1983, när han blev trea totalt. Och någonting som är lätt att glömma bort att det blev han faktiskt tillsammans med sin son Michael Andretti i en Kramer Porsche tillsammans med Philippe Alliot som sen körde Formel 1 under ett antal säsonger. Men det är just den här kopplingen till sonen var ju rätt kul som jag hade nog förträngt innan jag kollade upp det.
Ja, det var faktiskt, Mario och jag, vi pratade om det ett par gånger och han sa också att det är min stora dröm att få köra Le Mans med Michael. Därför att han går ju mina fotspår och då skulle det verkligen vara skoj att kunna avsluta karriären att köra ett sådant klassiskt lopp med min son. Och hans dröm gick ju också i uppfyllelse.
Men nu kan vi prata lite mer om just 60-talet, hur han gjorde sitt... verkligen gjorde sig ett namn inom amerikansk racing där, hur hans uppgång i USA.
Ja, vi ska ju komma ihåg 1960-talet som en väldigt farlig period i motorsporten. För hastigheterna hade ju ökat väldigt mycket på ganska kort tid, stackars 60-talets mitt, men inte så mycket hade hänt på säkerhetsfronten än. Så under hans första säsong 1964 så var han ju väldigt lovande efter ett antal år i sådana här sprintcars då. Men han såg som väldigt vild av de andra förarna. Och det var många som nästan missunnade honom lite framgång efter en del lite småklumpiga olyckor. Han avvaktade faktiskt med Indianapolis det här första året eftersom han själv hade insett då att det är nog bäst att vänta med den här största, snabbaste, farligaste tävlingen. Och Indianapolis 64 var ju också den här oerhörda olyckan i början av loppet där två förare omkom. Men 1965 då blev han ju i början av året Rookie of the Year på Indianapolis, tredje plats. Efter bara Jim Clark och AJ Foyt då. Och sen så vinner han ju faktiskt hela mästerskapet. Otroligt nog, för det här var ju verkligen under AJ Foyts peak av karriären när Foyt var som allra starkast. Han upprepade mästerskapet 1966. Då hade han verkligen kopplat greppet om Foyt. Han vann 8 av 15 race. Och då, 26 år gammal, då hade han redan blivit liksom USAs främste. Och redan vid så här unga år så var hans sikte verkligen ställt mot Formel 1. För det var ju där drömmen om att vara racerförare började. Han hade ju fått se Mille Miglia, den här landsvägstävlingen på 50-talet. Och han hade sett Italiens GP på Monza också, tillsammans med brorsan Aldo. Och han drömde ju för att bli den, alltså bli den nya Ascari egentligen. Så jag undrar då, Fredrik, när var första gången du fick höra talas om Andretti och kommer du ihåg ditt första intryck av honom?
Jag kände ju till namnet i och med att man följde motorsport även när bara inte var Formel 1 utan även vad som hände runt omkring också i Amerika. För jag menar, IndyCar är ju IndyCar så att det följde man ju. Första gången jag träffade honom det var ju när han kom till Lotus och mitt intryck redan från första dagen var att en jäkla schysst kille helt enkelt. Vänlig, öppen. Hade inga problem att prata med honom och han svarade på alla frågor. Så det var ett mycket positivt intryck redan från första början. Men sen var det ju, kan man ju liksom se rivaliteten mellan förare. Därför att Colin Chapman skrev ju kontakt med Mario. Och anledningen var att han ville öka försäljningen av sina Lotus-sportbilar i Amerika. Och då skulle ju Mario vara det perfekta dragplåstret. Men när Mario fick höra att Ronny skulle komma till stallet också, sa han icke, honom vill jag inte ha i stallet. Anledningen var helt enkelt därför att Mario kände till Ronny, även om det inte var personlig, men kände till honom som reseförare och ansåg att han var en synnerligen svår konkurrent och det ville han inte ha i samma team. Sen slutade det med att de menade som att Ronny gick med på att vara nummer två i stallet och sen blev de synnerligen goda vänner. Så att jag tror att mycket av Maris personlighet smittade av sig på Ronny också sakta men säkert.
Vad är din tagning på varför de blev så goda vänner? Just för jag tänkte premissen som var där då. Nu var ju de överens om hur det skulle vara och Mario var nummer ett och Ronny var nummer två. Men så att det var ju väldigt... Om alla de historierna stämmer, det är att de försökte ju liksom sinka Ronny många gånger liksom med att inte fick köra på kvarlek till exempel och han slog Mario ändå till exempel. Och så här. Det var ju mycket, känns så, rivaliteten på banan måste ju varit enormt hög. Varför tror du att de blev så goda vänner trots det om man säger så?
Det finns ett mycket enkelt svar på det, för jag frågade Mario en gång och då svarade han helt enkelt, Ronny kan inte ljuga. Om jag frågar honom om en inställning så säger han exakt vilken inställning han har och om det fungerar eller inte fungerar. Mm. Han var 100% ärlig och det har jag, som Mario sa, har jag aldrig någonsin upplevt med en teamkamrat tidigare. Och det var anledningen till att de blev så goda vänner.
Det låter ju väldigt unikt.
Men om du tar ur Ronnys perspektiv då, varför vänskapen ändå har ju två sidor om man säger så, två vägar. Varför tror du Ronny fastnade för Mario?
Ömsesidigt. Därför att i och med att Mario märkte att Ronny var helt öppen och ärlig, då blev Mario också det. Och därför blev det en vänskap helt enkelt som var en äkta vänskap. Jag menar, vi bodde ju hemma hos Mario några gånger och jag såg ju hur de umgicks, hur de pratade. Hur de umgicks utanför banan, alltid bodde på samma hotell och så vidare. Så att det var en vänskap som jag skulle säga unik i Formel 1. Då och ännu mer idag, för idag är det knappast någon vänskap mellan förarna, ett par undantag. Men mellan Ronny och Mario och sen kom Gunnar in i bilden, det var en trio. Det var äkta vänskap dem emellan. Mm.
Det måste ju tagit Mario otroligt hårt när han förlorade ju både Gunnar och Ronny inom loppet av två år kan man väl säga. Vi vet ju att han inte var med på någon av deras begravningar. Mario var inte med på begravningarna, vilket för vissa kanske har frågasatt det liksom. Men du har ju en liten insikt där kring varför, eller hur?
Ja, jag skulle väl gå tillbaks till olyckan på Monza dagen innan, efter kvalet. Då sitter Ronny och Mario och jag inne i Lotus husbuss. Det fanns ju inte de här palatsen som det är idag. Och då tittar Mario på Ronny och säger att du och jag, de två sista loppen i USA och Kanada, då kör du och jag om VM. Därför jag vill inte bli ihågkommen att om jag vinner VM-titeln, att jag vann den enbart för att du inte fick lov att köra om mig. Vi ger fullständigt F-N i vad Collins kontrakt säger och vad han tycker och tänker. Du och jag ska köra om VM-titeln. Det säger en hel del om vänskapen mellan de två. Att sen hände tyvärr olyckan och att sen... Mario inte var med varken på Ronnys eller Gunnars begravning borde helt enkelt på, som han sa till mig, att jag har haft många bekanta i motorsporten, men jag har aldrig haft två vänner som Ronny och Gunnar. Jag klarar helt enkelt inte av att gå på deras begravning, och det var det skälet, och jag förstår det mer än väl, därför att det var en vänskap som gick långt utanför att bara vara stallkamrater, för de var riktiga vänner, som de var polare, de kallat vad du vill, men så jag förstår Mario mer väl att han kunde helt enkelt inte komma. Mm.
Jag blev nästan lite rörd när du sa det, att hur samtalet var i trailern där. Det...
Jo, men det förklarar också den djupa vänskapen som var mellan dem och den respekten, det kanske det ordet har glömt, respekten mellan dem också, därför att när man såg dem på banan och de låg tätt ihop och körde ihop, det var respekten, jag hittade inte på några dumheter. Och vad sen också gjorde att vänskapen blev så djup, det var ju att det fanns flera tillfällen då Ronny hade kunnat köra om Mario, men inte gjorde det. Och det, för det stod liksom i kontraktet att han inte fick göra det. Jag menar, vi har ju sett andra som har brutit mot allt som har stått i kontakten, och det har blivit, folk har blivit, eller förra har blivit ovänner. Men Ronny var som sagt en 100% ärlig kille som man kunde lita på. Och jag vet ju själv ett par gånger när det var en gång när jag hade en obetald räkning och han lånade mig pengar, eller jag tror det var ungefär 100 pund som han lånade mig. Och sa, du kan betala tillbaka det någon gång när du kan. Jag betalade tillbaka det nästa gång vi träffades. Och då sa han, är du säker på att du kan betala nu? Jag sa, självklart. Då var det en person att hade han väl accepterat dig som vän, så var han, kunde han ge dig sin sista skjorta. Och det var likadant med Mario. Det var samma sak där. Det var två killar som hittade varandra på exakt samma våglängd. Och ja, därför blev de vänner helt enkelt.
Det finns lite svårt att föreställa sig den typen av närhet förare emellan i dagens racing.
Ja, det är nästan omöjligt. De enda som jag idag vet är någorlunda vänner, det är Sebastian Vettel och Kimi Räikkönen. De andra är de är konkurrenter. Man pratar snällt och vänligt om varandra, men vänner är man inte. Inte i ordets rätta bemärkelse.
Det finns en rolig episod om Ronny och Marios vänskap som jag skulle bara vilja röra lite grann. Det är om när Ronny var och hälsade på Andretti-familjen i deras sommarställe inför en sportvagnstävling. Och Ronny frågar Michael om han får testa hans nya motocrossmaskin. Michael nu är väl tonåring. Känner du igen den här historien, Fredrik?
Ja.
Vill du fylla i detaljerna vad som händer när Ronny provar Michael Andrettis motocross?
Ja, tar du den.
Ja, Ronny är hälsar på familjen Andretti. Ser att det står en Honda 250 och det är ju Michaels födelsedagspresent, tror jag. Ronny frågar, får jag testa den? Ja visst, det är klart, kör bara, säger Michael. Och Ronny skrotar Michael Andrettis motocross. Mario tycker det är hysteriskt roligt, trots att Ronny har massa skrubbmärken, han ska köra ett 6-timmarslopp om ett par dagar. Men det är också så här väldigt familjärt, som man har svårt att se egentligen någon annan relation i racinghistorien. Man kanske har hört det om kanske Graham Hill och Jim Clark 10 år innan det här. Men Mario Andretti och Ronnie Peterson, det är också, det är inte bara dem, utan det är något unikt för motorsporthistorien också, det här nästan generationsöverskridande vänskapen som de två hade.
Men jag undrar bara om inte familjen Andretti fick sin lilla hem senare, därför att jag tror det var ungefär 1 år senare eller 2 år senare som vi bodde hos Mario och Ronny fick tandvärk. Och vi gick till, hela gänget gick till Marios mycket goda vän och stora fan, den polska tandläkaren i Nazaret, i den lilla stan där de bodde. Placerade Ronny i stolen och Mario och jag och Gunnar, vi stod runt stolen och tandläkaren satte igång borren och öppnade Ronnys mun och stack in borren och sen började han titta på oss och dra historier om polack, ungefär olika roliga historier. Vi skrattade så tårarna rann och han visste mycket väl var borren befann sig i munnen, men det visste inte Ronny, som blev sträckte sig och började kallsvettas och tyckte inte alls det var roligt. Men jag tror att det var Andrettis egen lilla hem på den skotade motorcykeln.
Var familjen Andrettis grappar inblandad redan på den tiden?
Ja, tack du. Det var också vid det här tillfället, den gången vi bodde hos Mario, att pappan levde fortfarande och som äkta italienare så gjorde han sin egen grappa och det var elsvatten. Och det skulle man ju dricka. Och jag fick ju också ett glas, tog en klunk, som sagt eldvatten. Och när ingen såg det så hällde jag ut den i en blomkruka. Men den blomman, den överlevde inte. Så Diane, Marios hustru, hon var, när hon upptäckte det dagen efter, så såg hon ganska sur ut. Och jag tror hon misstänkte att det var jag där, för att när jag träffade hon, jag tror aldrig hon förlät mig, för hon var fortfarande sur, verkade sur på mig när jag träffade henne några år senare. Men det är väl också preskriberat nu, får jag hoppas.
Det lär det vara. Något annat som är rätt intressant med Marios karriär, om man tittar på hans Formel 1-resultat och den här relationen till Ronnie, det är att Marios karriär pikar ju verkligen 78. Sen finns ju liksom nästan ingenting. Året därefter, 79, går det ju inte alls bra. Han slutar ju 12 i VM med 14 poäng. Och sen går det ju ännu sämre tills hela karriären är i princip över. Och han flyttar över verksamheten till USA mer och mer. Så att i den här vänskapsrelationen och konkurrensen med Ronny så pikar verkligen Mario Andrettis Formel 1-karriär 1978. Håller ni med om det?
Ja, det håller jag med om. Jag vet inte, det är faktiskt en fråga som jag aldrig har ställt honom, men det är väl önskedrömmen för alla resor för att bli världsmästare i Formel 1. Och har jag väl nått det, vad kommer här efter? Och det är liksom, om man tittar på Nico Rosberg, det var som han sa, nu är jag världsmästare, jag har slagit Lewis Hamilton, vad händer nu? Mm. Och så slutar han. Och jag tror att det kanske var samma för Mario, att drömmen är nu uppfylld och nu kan luta mig tillbaka och njuta av det hela. Men under det året också, därför att han blev också lärare, skulle jag vilja kalla det, till Gunnar. Där utvecklades också nästan, dumt att säga fader-son-relation, men det var ju definitivt två generationer som möttes där i samma team. Och Gunnar var frustrerad så in i vassen att han inte lyckades slå Mario. Och jag kommer ihåg, vi satt en gång på ett hotell utanför Madrid. Och sen på natten, han kunde inte somna, och frågade varför det inte gick. Så sa jag, och jag sa till honom att du kan ju för fasingen inte tro att du ska kunna slå en kille som har kört racerbil i 100 år. Och du är precis nybörjare, det funkar ju inte. Och då började han inse det hela, och dagen efter när han sen körde träningen, då gick det betydligt mycket bättre. Så att, men det, jag håller med om att det pikade nog 78. Mm.
Ett litet stickspår där, Fredrik, bara var intressant att veta det. Vad anser du vara Gunnar Nilssons styrka som förare som gjorde honom så bra?
Ja, han hade skoj helt enkelt. Han njöt utav livet. Det var en glad gamäng, eller glad gasong skulle man väl säga, tills han kom till Lotus och träffade Mario och började inse att man kanske borde ta det här på allvar. Och då ändrade han sig, och då blev han också betydligt mycket bättre. Så vann han ju också i Belgien och körde skjortan utav alla i ösregnet. Men tyvärr så tog ju karriären tagits snabbt slut, så att hur bra han hade kunnat bli, omöjligt att säga.
Det du nämnde där, Fredrik, om att det är ju alla racerförares dröm att vinna Formel 1-VM. En annan stor milstolpe det är ju Indianapolis 500. Har du själv varit där och tittat någon gång?
Nej, det är jag skäms att säga det. Därför att Mario sa till mig en gång att det finns tre lopp som du som motorjournalist måste ha kollat. Monaco har jag varit många gånger på, Le Mans har jag varit, men Indy har jag missat, därför att det har alltid varit ihop, eller samma helg som Monaco.
Just det.
Och därför har det inte blivit någonting. Två grejer här när det gäller Mario och Indy. Han var på väg att vinna en andra gång när en liten del som kostade, som han sa, 50 cent gick sönder i motorn och han tvingades att bryta. Men mitt personliga minne med Mario och Indy, så kunde ha blivit någonting. Det var, vi var i Belgien och Mario sa till mig på torsdagen att ta med dig passet på fredag. Jaha, sa jag då. Jo, vi ska till Amerika. Så är du fullständigt galen? Nej, då berättade han följande. Han skulle då kvala in till Indy 500. Då sa han följande. En sponsor har chartrat en helikopter från Solder till Paris. Där väntar Concorden som han har hyrt enbart för mig. Och flyga till Washington och därifrån privatjet ner till Indy. Och jag ska kvala in. Och så flyger vi tillbaka samma väg igen. Och jag kommer på lördag morgon och kör kvalet. Allt det här går på tack vare tidsskillnaderna mellan Amerika och Europa. Det blev ingenting utav en mycket taskig anledning. Det fanns ingen ledig Concorde som kunde flyga oss tillbaka från Washington till Paris. Så att det blev ingen resa, tyvärr.
Ödet snickar så.
Ja, det är värt att nämna det också att även under den här tiden på 70-talet när Mario körde både IndyCar och Formel 1 på heltid, han missade Indianapolis en gång mellan 1965 och 1994, och det var 1979. Så även året när han vann Formel 1 VM 78 då körde han Indy 500 för Roger Penske det året. Det blev inget resultat, men det också visade så mycket hur kul han tyckte att det var att köra liksom så mycket som möjligt i allt möjligt och så fort som möjligt gärna också.
Och ärligt talat fortfarande, när man ser honom i tv-sändningarna när han kör den här förbilen inför start, alltså han ser ju fortfarande lika sprudlande lycklig ut när han får krypa ner i den här bilen som om han vore 20.
Ja, jag håller med. Jag träffade honom i Austin i höstas på Formel 1-loppet och det är samma Mario som jag lärde känna för 100 år sedan. Han är lika entusiastisk också och så otroligt stolt också över Michael och vad han har gjort. Kanske en liten parentes där också när det gäller familjen Andretti. Efter Englands Grand Prix så frågade Mario mig om jag kunde sitta barnvakt åt Michael och hans kusin John som skulle ta resolicens och Teddy Pilets reseskola i Belgien. Och så sa han, Fredrik, please gör det, för jag litar inte på de där två, de kommer bara ställa till med trubbel hela tiden. Så jag ställde upp och Maja hade rätt. Jag fick koll, jag var en sträng lärare som såg till att de kom i säng och inte var ute och hoppade på nätterna, även om de inte var så gamla, men man vet ju aldrig. De fick licensen så småningom och sen kom Mario och vi fortsatte till Nürburgring för nästa Grand Prix.
Ja, vad kul. Vilket får mig att tänka på en ganska speciell fas i Mario eller i Andretti-familjens långa karriär, nämligen 1993 när sonen Michael kom till Formel 1 för en säsong som inte riktigt blev vad många hade hoppats på, för han kom väl som regerande IndyCar-mästare om jag minns rätt. Och ja, det gick helt enkelt inte särskilt bra hos McLaren. Hur inblandad var Mario, pappa Mario, i den säsongen som Michael hade hos McLaren?
Ja, det var inte så mycket. Det var ett misstag egentligen. Vi var alla otroligt förvånade när Michael fick kontraktet. Därför att Ayrton Senna var ju i teamet samtidigt och det var ju stallets stora stjärna. Mike fick inte träna, han fick inte testa, han fick inte göra någonting utan han bara flög in till tävlingen och sen flög han hem igen. Teamet var, skulle jag väl säga, förbaskat taskig mot honom. Och sen hade han hans dåvarande hustru det var väl inte precis en särskilt lyckat, därför att hon uppträdde ungefär som man gjorde i Amerika på IndyCar-tävlingarna, att hon trodde att hon skulle kunna få sitta på en stol ute vid depåmuren och dirigera hur saker och ting skulle gå till. Så att, och hon vantrivdes i Amerika, eller i Europa, ville bara hem till Amerika hela tiden, så att det var fullständigt misslyckande. Jag är övertygad om att hade Michael kommit till Formel 1 i ett annat stall så hade det blivit en helt annan historia. Då är jag övertygad om att det hade kunnat gå riktigt bra. Världsmästare är omöjligt att säga, men definitivt en vinnare.
Ja, precis, för talangen fanns ju där. Så att jag tror att vi var många som förvånades över hur illa det såg ut.
Ja, men han blev alltså synnerligen dåligt behandlad av McLaren. Det står jag för. Det Och det är jag inte ensam om, utan det så får det inte gå till. Antingen tar man en förare och ger honom chansen att vinna, eller så stuntar man i det.
Vad är annars hemligheten bakom Andretti-klanen, om man säger så, eller familjen Andrettis position idag inom amerikansk racing? För de har ju verkligen gått. Det är ett familjeföretag av Guds nåde, och Mario är ju patriarken själv då, men hur skulle du som har sett det inifrån kunna beskriva verksamheten och hur mycket av familjens kultur som speglar verksamheten i stort?
Ja, Mike har ju tagit över allting. Mario har mer eller mindre pensionerats. Han har en vingård i Kalifornien som han sköter och har lite andra PR-uppdrag och så vidare. Men hela racingverksamheten, den har ju Michael tagit över, och han är ju med överallt. Han är Indy, som vi vet, han är med i Formel E, han är med i den här nya serien som ska introduceras nästa år, men man ska köra med SUVs i 6 olika lopp. Där är han också med. Så att, och sen är det inte bara IndyCar, utan sen är han ju med i klasserna under IndyCar också. Så att han har ju byggt upp ett helt litet imperium som Mario började, och så Michael har fortsatt med och byggt ut ytterligare. Så att det är, som du säger, det är ett imperium. Och ett välrespekterat imperium också. Det är inte bara att sitta här och tjäna pengar, utan han sköter det på ett synnerligen bra sätt.
Det är rätt häftigt att tänka sig att hela upphovet till det här imperiet började med Marios tävlingsresultat på 60-talet, eller hur, Jakob? Som sagt, upp alltså, den historiska tråden.
Ja, han körde ju allting. Om man säger bara 1969 så körde han ju... Han körde sportvagn för Ferrari, han körde NASCAR-lopp, han körde IndyCar, vann Indy 500 det året, mästare. Men du ska ju komma ihåg att IndyCar på den tiden, det var ju både på asfalt, sen på dirt tracks med gammaldags frontmotoriserade bilar. Sen körde han i Can-Am, den här sportvagnserien i Amerika. Och så körde han en del av för Lotus i F1, inklusive den här konstiga fyrhjulsdrivna bilen som hade sina rötter i en IndyCar-bil som han var meningen att köra på Indy 500 det året. Men den bilen kraschade han. En av hans värsta krascher i karriären. Han blev ganska illa brandskadad i ansiktet efter den kraschen. Men då tog Lotus drog sig ur Indianapolis, kom aldrig tillbaka dit. Då tog Andretti och hans folk fram reservbilen, en 2 år gammal Hawk. Kvala in den som 2:a, och sen så vann han hela loppet. Han har kommenterat att det var det enklaste loppet i sitt liv, eftersom det var enda gången efter den här olyckan som allting verkligen gick rätt för honom på Indianapolis. På Indianapolis finns ju den här Andretti Curse. Att hela familjen är förbannad där på något sätt. Och Mario skulle ju bara vinna Indy 500 en enda gång. Michael vann aldrig, trots att han har lett fler varv än nästan alla någonsin. Och Marco var ju väldigt nära att vinna det år 2006, men det är fortfarande hans bästa resultat när han kom 2:a det året. Så jag frågade dig, Fredrik, det här Andretti Curse, var det någonting ni hörde talas om i Europa då på 70-80-talet?
Nej, det var det inte. Du får lägga till kusinen John också, som körde IndyCar för när Michael slutade och hade sitt eget team. Nej, det pratade man aldrig om faktiskt. Jag har aldrig pratat med någon om det, och jag vet ingen som pratade om det faktiskt.
Men Mario är också någon som undkom allvarligare skador också under den här väldigt farliga perioden. Han bröt armen en gång på 80-talet, men även om trots att han körde så här väldigt många olika sorters bilar, väldigt många olika sorters lopp, så han undkom skador också på ett otroligt sätt.
Det är ju en väldigt intressant förändring då, med den insikten att han under sin tidiga karriär sågs som lite vild av sig. Fredrik, har du någon uppfattning av känt varför eller på vilket sätt han förändrades som förare, eller inställningen till racing med åren, eller var det bara en erfarenhetsfråga?
Jag tror det var en kombination utav dels vad du säger, att erfarenheten visade sig vad man kunde och inte göra. Och sen tror jag också att Aldos olycka spelade en viss roll när han såg hur illa skadad hans bror blev. Att man kanske skulle ta lugna ner sig lite grann och tänka på när man kör. Jag menar, det finns ju gammal ordspråk som, i motorsport som säger att när vi ser att åka ner kopplas hjärnan av. I Marius fall var det väl också så i början, men jag tror senare att det är snarare så att hjärnan, den var påkopplad hela tiden och han lärde sig, och det tror jag också man ser den stora talangen som han var, att han lärde sig att köra på gränsen hela tiden men utan att gå över den, snudda vid den, köra på den men aldrig den där metern på andra sidan gränsen. Och det är väl det han lärde sig under åren som gjorde honom till den fantastiska förare han var. Och som ni säger också, att inga större och svårare olyckor.
Kan det ha varit en av anledningarna till att 78, som sagt, att han ville egentligen inte ha Ronny i teamet så. Men som du säger, att Mario var duktig på att köra på gränsen. Ronny var ju en fena på att köra på och lite över gränsen och ändå liksom hantera det. Kan det ha varit en av anledningarna till att Ronny var så snabb och att kanske Mario fruktade honom så på så sätt?
Ja, utan tvekan. Jag menar, alla som sysslade med motorsport visste ju vem Ronny var och hur bra han var. Och jag menar, Jackie Stewart sa ju att det är min kronprins, det är inte snack om annat. Hans körstil var ju... Folk jublade när han kom genom kurvorna med brett uppställ och ändå var snabb som ögat. Och som du sa tidigare, att även om Colin Chapman försökte stoppa honom många gånger var han ändå minst lika snabb, ibland snabbare än Mario. Så att det var spektakel, det var en syn för gudar att se de två när de körde med och mot varandra.
Annars om man tänker på andra förare som har haft den körstilen och legat lite över gränsen på det sättet som Ronny gjorde. Den enda jag kommer på är ju Gilles Villeneuve. Håller du med, Fredrik?
Ja, det stämmer. Det håller jag med dig om. Och det fick också ett tag i slut, men det var ju en helt annan anledning. Det var inte på grund av hans körstil, utan det var någonting annat. Men det håller fullständigt med dig om att de två påvinde mycket, mycket om varandra när det gällde körstilen.
Men Jakob, du som har stenkoll på Marios karriär i stort, liksom från första till sista året, så vilket tycker du är hans största bedrift som förare?
Nästan, nu har vi snackat om förare som kört på sladd, men av alla de här så är Mario Andretti den enda som har växt upp med att köra på sladd och sen vinna Formel 1-VM. För han växte ju upp med sprintcars på dirt tracks och valbanor där man kör på sladd varvet runt. Men jag tror att det lärde honom att man måste köra med finess alltid. Man kan inte bara kasta sig in i en situation och sen låt se vad det blir av det i utgången av kurvan. Utan han, med den uppväxten så lärde han sig att de små detaljerna i körstilen kommer ge stora resultat. Så Mario Andretti är störst för mig eftersom han representerar motorsport på det bredaste sättet. Han är en hjälte för ovalbaneracing i USA på dirt tracks. Han vann Indianapolis, han vann Daytona. Han är vår mästare här i Sverige eftersom hans bästa kompisar var de två största i svensk motorsport. Och han är den här kära familjefadern som ser över en hel motorsportdynasti med sönerna, sonsonen, sin bror, brorsonen. Så han representerar allting jag tycker om med motorsport. Så därför han är störst i min mening.
Vad säger du, Fredrik?
Jag håller med fullständigt om det. Det är inte mycket att tillägga. Du har tagit upp allt när det gäller Mario och som sagt, jag skriver under på det utan tvekan.
En annan sak som jag kommer tänka på nu när jag hör Jakob berätta, det är ju också om man tittar på den här klanens historiska bakgrund. Det är så, tycker jag, otroligt häftigt att Andretti-klanen och framförallt Mario representerar på något sätt den så här klassiska amerikanska drömmen. Det är en så här fattig flyktingfamilj som kommer till USA, egentligen utan de riktigt stora ekonomiska förutsättningarna till att göra den här typen av karriär. Utan verkligen börjar på botten i ett helt nytt land och bygger upp hela den här karriären och hela den här affärsdynastin över decennier till något så enormt framgångsrikt. Det tycker jag är otroligt häftigt, speciellt idag när man ser att många förare på båda sidor Atlanten, de som klarar sig riktigt, riktigt bra, är ju inte sällan de som har enorma ekonomiska resurser i ryggen som tar sig till de bästa positionerna i racing. Medan det här är verkligen self-made man, Mario, som verkligen börjar utan någon silversked i munnen, utan från absoluta scratch.
Jag skulle göra ett litet tillägg där just när du säger fattiga familjen från Italien. När vi var i Austin i höstas så pratade Mario med en italienare som heter Giorgio Piolo. Och Giorgio sa till mig efteråt att helt otroligt. Jag sa, vad menar du? Hans italienska, den är ju underbar. Det är den gamla, fina italienska språket istället för dagens land. Han sa att det är ett under att lyssna på det. Det är ett vackert språk. Där hör man äntligen, som Giorgio sa, det gamla, original, vackra, italienska, poetiska, lyriska, han blev själv lyrisk, språket. Och det ligger lite grann i, som du säger, att det var den familjeandan som fanns i familjen Andretti. Att man höll ihop och man hade... Man kanske var konservativ och i mångt och mycket, men att språket, det gamla språket från hemtrakterna, det behöll man. Och det modernt inflytande, det ingick inte i språk. Amerikanskan, ja, men inte i modersmålet.
Nej, vad häftigt. Det var faktiskt en av de grejerna jag tänkte fråga dig, om han har behållit italienska, men det har han uppenbarligen.
Ja, det, utan tvekan. Det är lika flytande som amerikanskan. Jag vet inte om Michael och resten av familjen är lika bra på italienska. Det vill jag ta vara osagt. Det vet jag faktiskt inte. Men Mario håller det flytande.
Vad sa du, Fredrik?
Jag undrar inte om Mario allra längst inne känner sig som italienare istället för amerikaner. Jag vet inte riktigt. Ibland tvivlar jag. Jag tror att han är mer italienare än amerikanare.
Jag tänkte lite efter Marios Formel 1-karriär. Som du säger, Gergay, så var det ju, alltså, om man pikade 78 så vann han ju ändå IndyCar-mästerskapet 84.
Jo.
Hur skilde sig IndyCar från i den perioden i Marios karriär jämfört med den han lämnade då under 70-talet?
Han lämnade aldrig riktigt, utan körde ju fortfarande ganska sporadiskt. Under första hälften av hans Formel 1-karriär så blir ju Formel 1 på deltid, eftersom IndyCar var mer pengar där, faktiskt. Men sen satsade på Formel 1 i ett gäng år, det går ju väldigt bra. Och sen när Lotus gick ju ganska brant neråt efter världsmästerskapet, sen så skrev man på att köra för Alfa Romeo, mer italienare än amerikan, kan man ju tänka där. Alfa Romeo var ju inte det bästa Formel 1-stallet då i början av 80-talet. Så jag tror att det IndyCar som han började satsa på heltid igen från 1982 och framåt, det har nog är mycket inspirerat av honom själv. För det IndyCar på 60-talet var ju hur amerikanskt som helst, då körde man på dirt tracks fortfarande. På 80-talet så var halva säsongen på road courses. Man körde på Long Beach som man hade vunnit Formel 1 på till och med. Så det var väldigt mycket mer inspirerat av Formel 1 på 80-talet. Och sen så hade han ju också, han hade ju investerat sin familj där. För Michael gjorde debut mitten av 80-talet någon gång. John Andretti började också köra i slutet av 80-talet. Så han hade ju mycket goda anledningar att fortsätta köra. Eftersom han, som Fredrik sa då, att drömmen var ju att köra jämsides med sin son Michael, och sen andra yngre sonen Jeff körde också IndyCar ett tag. Mario fortsätter vinna lopp 80-talet ut, och sen hans sista seger kom i IndyCar då, kom 1993, och sen så la han IndyCar-hjälmen på hyllan 1994. Men sen så körde han lite sportvagn då och då efteråt. Hans sista Le Mans 24 timmar så kom så sent som år 2000. Hur många år snackar vi då? Han har varit aktiv ungefär 40. Och det är få som kan stoltsera med det till och med. Nu har inte jag kollat ut det här, men jag kan tänka mig att han är en av de yngre IndyCar-mästarna. Och han är en av de äldre IndyCar-mästarna också. Så någonstans där säger också en hel del om honom.
Ja, jag tror också att om vi tittar på karriären efter 78, vi sa att den pikade då och sen gick den neråt, men sen gick den ju uppåt igen ju. Och jag har en känsla av, jag frågade Mario en gång om varför han fortsatte. Och då sa han att, om jag minns rätt, jag tyckte att nej, jag måste ju lära ynglingarna att köra resobil. Jag tycker fortfarande det är skoj och jag kan. Nej, de ska inte, nej, jag ska vara med ett par år till. Jag ska förbaska mig se till att sätta dem på plats och inte tro att den gamla gubben inte kan köra längre. Och jag tror att det inspirerade dem, att då njöt han av att köra resebil. Han tvingades inte att behöva vinna, utan det var njutningen av att köra resebil och slå de nya generationer som var på väg upp. Att sen några av dem skulle bli mästare i olika klasser. Men jag tror att det var det som, om jag kommer ihåg rätt, så var det som drev honom. Att han njöt av att köra resebil helt enkelt.
Upplevde du honom någonsin som pressad eller stressad eller splittrad, som till exempel när han körde på båda sidor Atlanten i några säsonger?
Den enda gången som jag kan komma ihåg rakt ut är när han blev stressad. Det var i Argentina. Körde för Lotus och brandsläckaren passerade precis depån och det exploderade brandsläckaren. Och han kom tillbaka och såg mycket skärrad ut. Och jag frågade honom, vad hände? Alltså, det var brandsläckaren som exploderade. Och den jäken satt ju precis under. Och hade den suttit en centimeter längre fram så hade jag kanske blivit haft en lite underlig röst. Det var enda gången som jag sett och hört honom att han var stressad.
Ja, fantastiskt. Men ja, okej. Men han hanterade liksom tillvaron som förare och karriären med Drew i övrigt då, alltså?
Ja, utan tvekan. Ja, som sagt, det var enda gången som jag såg honom stressad. Att han grubblade ibland varför bilen inte var som han ville ha den. Att den inte reagerade på ändringarna som han hade gjort. Då grubblade varenda resoförare. Men stressad eller deppad eller använda något annat negativt ord. Nej, det såg jag honom aldrig. Utan det var bara att... Och var det någonting, jag menar många gånger satt jag han och Ronny diskuterade tekniska detaljer, varför bilen inte reagerade och så vidare och så vidare. Men som sagt, stressad, deppad, nej.
Hur tekniskt kunde var han?
Ja, jämfört med Ronny, nu, absolut inte taskig mot Ronny, det understryker jag. Men jämfört med Ronny så var han ett tekniskt geni. Ronny var inte tekniskt geni, men han var en gudabenådad reseförare. På den tiden, man får inte glömma att det var ju betydligt mycket enklare bilar än vad det är idag. Idag hör man nästan vara atomfysiker och dataingenjör med professors utbildning för att klara av alla knappar som finns på ratten. På den tiden var det ju i princip bara en ratt, manuell växellåda. Och det var. Och så var det broms och gas och koppling, det var det enda. Så tekniskt sett var det ju betydligt mycket enklare, så man behövde inte vara lika kunnig som killarna behöver vara idag.
Har vi någonting mer att tillägga kring Marios karriär?
Apropå det här med att han fortsatte för att lära ynglingarna hur man ska köra, kommer jag tänka på Le Mans 1988, då Mario körde en riktig Andretti trippel. Det var nämligen, då hade han sonen Michael Andretti bilen och kusinen John Andretti. Det var de tre som delade en Porsche 962 och slutade sexa i sammandraget. Det är rätt häftigt att ha en familjetrippel i Le Mans som dessutom slutar topp 10.
Är det någonting du tycker att vi har missat, Fredrik?
Ja, nej, missat vill jag inte säga, men jag tycker det är värt att ta upp också Mario och Gunnar. Som sagt, som jag sa innan, inte precis fader och son, men lärare och elev. Och när vi körde på Anderstorp, inte vi inte körde, utan när de körde på Anderstorp, när Mario kom till Helsingborg. Och det fanns ju på den tiden, det finns fortfarande färjorna mellan Helsingborg och Helsingör. På den tiden var spriten skattefri. Och Mario var inte precis den som drack mycket sprit, men vi övertalade om att han måste ju äta sill och ta en nubbe och en öl till det. Och det gjorde han. Och effekten blev ju också därefter. Så att det var också en, jag menar, sådana grejer som att vi bodde, till exempel när var Silver, eller Brand Satch eller Silverstone, så bodde vi Ronny, eller så Gunnar, Mario och jag i Gunnars lägenhet. Jag sov i hallen precis innanför ytterdörren. Mario på soffan inne i vardagsrummet och Gunnar på sängen. Och, eller i sängen. Och det liksom visar vänskapen som vi var härskade i det. Och likadant när vi på väg upp till Anderstorp och vi, Mario var i Helsingborg, då bodde han hemma hos Gunnar. Inte, det var inte snack om att bo på hotell, utan nej, du bor hemma hos mig. Och det fungerade på ett alldeles ypperligt sätt. Jag menar, jag kan dra många historier, inte alla, för det finns många som lever fortfarande som kanske skulle bli sura om jag berättar dem, men det kommer någon annan gång. Men det var ett förhållande, jag upprepar återigen, ett förhållande som helt otroligt egentligen.
Mm.
Och det sen när Gunnar blev sjuk och cancern diagnostiserades, så han kom på sjukhuset, jag och Danny Sullivan, som också var en god vän till Gunnar, och vi höll ju ständig kontakt med Mario, och Mario ringde stup i kvarten kanske nästan var och varannan dag för att höra hur Gunnar mådde och hur behandlingen, och det blev positivt eller negativt och så vidare. Och jag kommer ihåg att det är två starka minnen som jag aldrig kommer att glömma. Efter Ronnys bortgång i Milano så kom Mario med bil till sjukhuset. Och alla fotografer stormade honom. Och jag stod på trappan och sprang mot bilen och hoppade in och sa, kör härifrån direkt. Och han sa, vadå? Ja, men jag hälsar på Ronny. Och då förstod jag, han visste inte att Ronny hade gått bort. Så att jag sa, mm, kör bara, han hade en chaufför, kör, försvinn härifrån, du måste. Så vi körde till en parkeringsplats och då var, där berättade att Ronny hade gått bort, och det blev bara tyst, han sa ingenting i 5-10 minuter, vi bara satt där. Mm. Och likadant när Gunnar hade gått bort, så var Danny Sullivan och jag, vi åkte hem till Gunnars lägenhet och ringde Mario. Och det var också tyst, sen lade han bara på luren. Och så ringde vi honom någon timme senare och kunde vi prata med honom igen. Men det liksom förklarar, tystnaden förklarade vänskapen, den djupa vänskapen mellan Ronny Pettersson och Gunnar Nilsson och Mario Andretti.
Apropå tråkigheter så måste vi fråga dig, hur såg dina planer ut för 2020, Fredrik? Skulle du ha åkt till många av F1-loppen, eller?
Ja, det var ju planerat. Och nu sitter jag här och skriver min... Nu måste jag ha lite reklam för mig själv och skriver min blogg på Sveriges Radio. Så att lite grann har man att göra, ja. Men några tävlingar eller resor blir det ju inte. Utan det är inställt allsammans.
Mm.
Och jag tror inte i ärlighetens namn att jag tvivlar på, nu ska man eventuellt köra Österrike 2 lopp 5 och 12 juli, men utan åskådare och utan press, bara tv. Sen ska Silverstone försöka göra likadant, och jag tvivlar på att man kommer köra för publik den här säsongen. Kanske de två sista loppen som eventuellt blir Bahrain och Abu Dhabi. Men det återstår att se. Mycket kan tyvärr hända innan dess. Mm. Både positivt och negativt.
Det är ju samma osäkerhet som är i IndyCar just nu också. När vi har Marcus och Felix som kör Tittar du på simracing nu för tiden, Fredrik?
Nej.
Varför inte då?
Jag är pure racing. Jag vill se det live. Jag vill inte. Jag ska bara berätta en liten historia. För många herrans år sedan, så är det inte så många år sedan, skaffade McLaren en ny simulator. Och den ville Mika Häcknen testa. Så de sa, visst, kom hit bara. Och den reagerade på allting, på inställningar och på gas och broms och sladdar och allt möjligt. Och då tänkte han att jag ska kocka, jag ska köra in i muren och se hur det känns. Så han körde rakt in i muren. Men vad han glömde var, som sagt, att simulatorn reagerade på allting. Och mot alla regler så släppte han inte ratten och höll på att bryta bägge handlederna när ratten slog runt. Det var som någon annan kollega berättade också, som sa att det är ju inte racing, det är ju, de sitter framför en skärm och gasar och bromsar. Nej, det hoppar jag över. Jag vill ha ordentlig levande racing med ljudet, man hör dem växla och så vidare och tvärbromsa och när de, det ska vara live, annars kan det vara.
Vad tycker du annars om, hur har din känsla för IndyCar förändrats nu sedan vi har svenskar i den serien?
Intresset har ju definitivt ökat. Jag har alltid följt det, men inte så noga som jag gör nu. Man har ju liksom kollat resultat och läst artiklar och så vidare. För jag känner ju några journalister som är Amerika, som bara skriver Indy. Så att, men nu med Felix och Marcus, självklart har det ökat.
Vad tror du om det nu då, när de är ett så pass bra team, när det väl säsongen kommer igång, om det blir senare i år eller om det blir ännu senare? Men vad tror du om deras chanser i serien framöver?
Jag tror att Felix har de större chanserna av de två. Och det beror helt enkelt på en enkel sak. Det är att Marcus kommer till ett helt nytt team igen. Nya killar som han ska arbeta ihop med, en ny bil som kanske kräver en liten annan körstil än den han körde förra året. Han måste anpassa sig till bilen och bilen måste anpassa sig till hans körstil. Innan han hittar den här kompromissen och hur teamet arbetar, vem som säger vad och vem tycker sig, då tar det alltid lite tid. Det tar några lopp, 4, 5, 6 lopp innan man vänjer sig vid allting. Så att ur den synpunkten så har Felix en liten förhand, eller lite bättre förutsättningar. Men fortsätter bägge i samma team nästa år, då vet jag katten, då blir det nog 50-50.
Fredrik af Petersens, du har en permanent pressakkreditering i Formel 1. Du är med i Formel 1s Hall of Fame för journalister, och nu är du också med i Indypoddens Hall of Fame, bara så att du vet.
Ja, mina drömmar är uppfyllda. Nu kan jag ta mig tillbaka. Nu finns inte fler mål för mig. Jo, det finns ett mål till. Och det är att du läser upp det du sa i början om mig. För det var Lisa för mina öron att lyssna på det.
Ska Gerge läsa upp det själv? Har du det hos dig?
Nej, jag har inte det, Ronny. Nej, ja, det var så länge sedan jag skrev det. Det är ju säkert 10 år sedan nu, så jag har inte det tyvärr.
Ja, men då läser jag upp det ändå. Och så tackar vi Fredrik för att du var med oss. Och vi är jättetacksamma för att du ställde upp på det här.
Det var ett stort nöje. Jag tackar själv för att jag fick vara med.
Tack så mycket, Fredrik.
Jag minns alla de där jävla timmarna av meningslös Division 3-fotboll, korpcurling och jämtländska distriktsmästerskap i innebandy som radiosporten lät en genomlida i väntan på Fredriks 3 minuter från Monza, Monte Carlo, Montreal eller någon annan i sammanhanget vansinnigt exotisk plats i världen.
Precis så var det.
Tack Fredrik.
Tack så mycket.
Hej.
Hej, hej. Did I know where my easy rider gone? Does the one know where my easy rider's gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.